Ska jag byta med det sent innan vi börjar eller? Eller ska jag fortsätta?
Ja, vi kan fortsätta stanna kvar.
Ja, det är gott när man får vara syskon tillsammans och vara inför Herren och vara mitt ibland Guds folk. Det är så gott i all enkelhet att få samlas så här. Vi är glada att du har kommit hit idag. Vi säger varmt välkommen. Och vi hälsar Stojan särskilt varmt välkommen. Det var en mycket intressant bibelundervisning här tidigare med Stojan. Där han talar om äktheten. Att vara äkta på riktigt. Inte made in någon annanstans. Utan att det är Jesus som är den som lever i oss. Ja, vi ser fram emot det här mötet också. Och vi tror att Jesus vill tala till oss. Så sitt med öppna hjärtan och låt Herren få verka i ditt liv. Jag vet inte hur du känner det, men jag känner att jag behöver mycket mer av Jesus. Särskilt i den här tiden som vi lever i nu. Så är det så viktigt att vi verkligen lär känna honom. Och då finns det inte tid att vara oäkta. Eller hur står jag? Nej, det var fantastiskt. Jag ska passa på att läsa det här ordet innan vi får höra någon mer sång här. Jeremia 15 och 19. Därför säger Herren så. Om du vänder om. Vi har haft den förkunnelsen här några söndagar. Om du vänder om ska jag låta dig komma tillbaka. Och du ska få tjäna mig. Om du skiljer det äkta från det oäkta. Ska du få vara som min mun. Detta folk ska då vända tillbaka till dig. Men du ska inte vända tillbaka till dem. Vänd inte tillbaka till världen. Utan gå med Jesus. Det är skönt och gott att det finns en omvändelse. Gud har gett oss omvändelse. Och det är inget vi kan åstadkomma själva, men den helige ande kan. Och så ska jag bara läsa ifrån Apostlagärningarna, det fjärde kapitlet också. Petrus och Johannes står inför stora rådet för att de hade botat en lam man. Och då frågade Sanhedrin, det stora rådet, överste prästerna och de skriftlärda. Genom vilken kraft eller i vilket namn har ni gjort detta? Då uppfylldes Petrus av den helige ande och svarade dem. Ni folkets rådsherrar och äldste, eftersom vi idag förhörs med anledning av en välgärning mot en sjuk man och tillfrågas hur han har blivit botad, så skall ni alla och hela Israels folk veta att den här mannen står frisk framför er i kraft av Jesu Kristi Nazarens namn. Honom korsfäste ni, men Gud har uppväckt honom från de döda. Jesus är stenen som ni byggnadsarbetare kastade bort, men som blev en hörnsten. Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn som givits åt människor genom vilket vi blir frälsta. Halleluja. Endast i det namnet. Så vi behöver inte söka oss till andra ställen och platser. Det räcker med att vi går till Jesus. Det är Jesus som är frälsaren. Amen. Det är härligt. Och han är också stötestenen idag i vår tid. Men han är också hörnstenen för oss. Amen. Herre, vi tackar dig för det här mötet som du har förberett. I allt behöver vi dig, Jesus. Vi kan inte göra något i oss själva, Herre. Vi kan inte klara oss en timme utan dig. Herre, det går inte. Du är allt vi behöver, Jesus. Herre, vi tackar dig för att du har förberett i anden det här mötet. Tack att du vill välsigna oss idag. Herre, vi välsignar dig ifrån Linköping här idag. Fader, Son och Helige Ande. Vi välsignar dig och vi tackar dig för den frihet, Jesus, som du har köpt åt oss. Tack för blodet, Herre. Tack för att vi är försonade. Åh, Jesus, vi prisar dig. Vi ärar dig, Herre, för att du är så trofast och att vi alltid får komma till dig. Du sviker aldrig, utan du, Herre, är trofast i allt, Jesus. Så ber vi dig om din välsignelse över Stojan ikväll, Herre, i eftermiddag, när han ska tala ditt ord. Jag ber, Herre, om en uppenbarelsens ande ibland oss. Och jag ber också, Herre, att du ska väcka ditt folk till liv. Det är folk som i mycket sover. Och att vi ska bli lösta ifrån apati och ljumhet, Herre. Att vi ska verkligen komma i nöd, en verklig nöd i våra hjärtan. För människors frälsning, Herre. Att vi verkligen, Herre, får den äkta och sanna nöden, Herre. Och att vi som ditt folk vågar vara äkta i allt det vi företar oss. Hjälp oss att vi kan lägga av oss alla ok som vi har blivit pålagda eller som vi själva har lagt på oss, Herre. Så att vi blir lösta och fria. Så att vi kan tjäna dig de dagar du har gett oss på den här jorden, Herre. Och vi tackar dig för att det inte är några metoder eller några andra vägar. Därför att du är vägen till frälsning, Jesus. Tack att det räcker med att vi håller oss till dig. Och jag vill återigen tacka dig för ditt dyrbara ord som vi nu ser går i fullbordan, Herre. Det profetiska ordet, Herre. Vi tackar dig för att du har inspirerat all skrift. Och ditt ord är sanning. Och vi tackar dig, Herre, för att du verkligen vill uppenbara det för oss, Herre. Vi ber om välsignelse i allt som sker. Men vi ber också om frihet i anden, Herre. Och att ingen ska drabbas av fruktan eller rädsla. För om Gud är för oss, står det, vem kan då vara emot oss? Herre, tack att vi får vara dina vittnen i denna sena tid vi lever i. Vi prisar dig. Tack, Herre, att du vill utgjuta din ande i våra hjärtan idag, Herre. Herre, här finns människor ibland oss idag. Det finns människor som lyssnar på den här undervisningen på nätet. Som behöver bli förvandlade. Som bär på plågor i sitt liv. Men du, Herre, har all makt i himmel och på jord att lyfta av oss de tunga bördorna. Och att leda oss framåt, Herre. Hemåt, Jesus. Herre, vi tackar dig. Vi tackar dig för din välsignelse, Jesus. Herre, vi älskar dig. Och vi vill säga idag, det räcker med dig, Jesus. Allt vi behöver, det har vi i Jesus. Halleluja. Amen, amen, amen. Några pålysningar lite kort om. Nu på tisdag kväll klockan 18 har vi bibelundervisning här uppe i styrelserummet. Alla är välkomna. Det är Colin Hurst som fortsätter sin undervisning. Vi startade för 2 veckor sedan. Så då är du varmt välkommen klockan 18. Torsdag blir det bön hos Märta då, ja, på Gripgatan 14A. Mm. Hemgruppsbön. Och nästa söndag klockan 16 så samlas vi återigen här på Snickaregatan 22. Ska vi se om det var något mer jag skulle säga. Det blir korv och bröd efter mötet. Och korvgubben där ute, min man Peter, han har gett oss lite restriktioner nu. Att vi inte ska stå och prata för länge efter mötet, utan vi ska gå och ställa oss i kön. För att vi kan lika gärna prata när vi har fått korven, säger han. Så att, och det beror på att han vill gärna att kunna diska och så vidare och få ordning här efter mötet. Så då vet ni det. Ni som vill ha korv. Korv och lite kaffe kanske. Ja. Okej, okay, men vi ska ha lite bönämnen också. Men vi tar dem sedan, tror jag. Magnus, du får fortsätta nu.
Ja. Jag har lärt mig att man inte ska prata med mat i munnen, men det finns undantag här ikväll, så ni, det är fritt fram. Hörrni, jag har hand om lite om barnsamlingar här på söndagarna. Och så även idag, om någon vill hänga på ut senare här en liten stund då. Men det är så här, vi ska ta en sång tillsammans här som även barn och även vuxna kan sjunga med i. Och den är väldigt enkel, för den handlar faktiskt om bibelordet. Och det handlar om det nästan den viktigaste versen. Man kanske inte kan säga så, utan alla verser är viktiga. Men den här borde åtminstone gammal kristna kunna utan till. Och barn kan börja träna på den här versen. Jag vet ni kan den, de flesta av er. Johannes, han skrev kapitel 3 och i vers 16. Så skrev han vad då för någonting? Ty så älskade Gud världen att han gav den sin enda son. Och det att var och en som tror på honom inte ska gå under utan ha ett evigt liv. Det finns olika varianter på det. Ty så älskade Gud hela världen att han utgav sin enfödde son. Vi brukar ha en liten kort samling för barnen innan vi går ut. Och jag ska göra det idag också innan stojan får komma fram här. Vi håller på att berätta, förstår ni, i söndagsskolan ur en bok som heter Boken utan ord. Ja. Den är inte så, den är ganska konstig, för det går inte bra att prata med en bok som inte finns några ord i. Men det är så här att det finns färger i den istället då, som illustrerar tanken med den här boken utan ord. Och vi har kommit fram till att vi börjar med den gula sidan. Den är ju superbra, för det blir ju starten liksom. Att Gud och han, vet ni, Charles Ingvar Jönssonligan hade samma sak i här uppe. Det var en plan, va? En plan hade de. För alltihopa. Och det var en jättebra start. Men så kom vi in på den svarta sidan förra gången. Det är så tråkigt med svarta sidan. Oh, de var lite olydiga mot Gud där, vet ni, va? I början där. Och så var det fel. Det var inte alls så bra. Med den svarta sidan. Men då har vi kommit fram till den tredje sidan nu idag. Och det är så här. Vilken tur att Mary finns. Jag har inte så mycket kvinnliga drag så där, vet ni. Så jag har inga rött hemma. Men det har Mary. Titta här. Nu ska jag bara ta på mig här. Röda färgen. Det är en underbar fin färg, eller hur? Och jag... Det är farligt att säga så i dessa tider nästan, när genuspredikanterna säger att vi ska vara likadana allihopa, vet ni. Så det där med kvinnliga färger, det får inte existera. En kar kan väl också ha rött på sig, eller hur? Ja, den röda färgen. Den är fin. Jag tog faktiskt med en kudde också. Med röd färg. Det var den enda röda jag hittade hemma nästan. Men det var en röd kudde i alla fall. För att den här handlar om att man kan faktiskt få vila i tanken på att ty så älskade Gud hela världen. Han älskar barnen speciellt. Ja, ni ska se ihop allihopa. Den röda färgen. Vi ska ta den idag. Jag har kompisar där ute. Den är biblisk, vet ni. Och en heter Färgis. Ska ni träffa där ute snart. Men jag måste bara fråga er så här nu. För jag har några snören här. Det är ju faktiskt det här att en del tycker att de är störst, bäst och vackrast här, va? Här kommer jag. Kolla på mig, va? Jag kan allt. I'm Superman, superkvinna. Men så kommer de som är lite mitt emellan, så här lite flegmatiska som jag är. Den som har sagt att du är världens mest flegmatiska man. Ja, jag vet inte. Lite så lagom, det truffar på, vet ni. Ja, det är väl bra, säger jag om allt det mest. Ja, inte riktigt allt kött. Men mitt emellan är en del, känner sig så här lite. Men så är det andra som är faktiskt, när jag var liten, då var jag liten. För jag var ju minst i klassen, vet ni. Och de kallade mig för Drutten. För att på tv var det en som hette Drutten. Den där lite krokodilen. Nallebjörnen, vet ni. Och sen och så Gena, krokodilen. Så jag var ju liten då. Vet jag var dålig i matematik också. Är ni bra på matte, eller? Nej, det är... Jag skulle fram till svarta tavlan och just jag fick den uppgiften och räkna ut i ett mattetal. Vet ni, det blev köttbullar hit och dit. Det var det värsta jag visste. Men läsetal, vet ni, det sprutade vätska och rörda på mig. Jag skulle räkna ut hur lång jag var. Och jag räknade. Och klassen satt bakom ryggen på mig. Gå och sätt ungefär. Till sist vart jag klar. Vet ni hur lång jag vart? 23 centimeter. Så här lång vart jag. I mattetalet. Och jag bara, Drutten 23 centimeter. Det var så bottenläget i livet, kan man lugnt säga, va? Ja. Men nu kom jag på en sak. Och det är så här att han, Jesus, vet ni, han är ju så bra. Han gillar ju om vi är långa eller korta eller smala eller tjocka och alltihopa. Han gillar ju faktiskt oss allihopa. Och han tycker faktiskt att vi är faktiskt lika mycket värda hela bunten här. Ja, vi gör så här. Vi ser, vart är lika långt ungefär? Kan du släppa den rollen? Ja, ungefär så där ska det se ut i alla fall. Där kom en bit till. Är ni ungefär lika långt nu? Ja, nästan i alla fall. Vi drar ner den en bit sådär. Nej. Ja. Ser ni att vi är ungefär lika långa allihopa? Vi kan faktiskt få njuta av det och säga, jag är värdefull i Guds ögon. Han dog för mig. Han dog för dig. Han dog för oss allihopa. Den röda färgen berättar om det. Blodet som rann för dig och mig. Nu ska jag tappa ner det i min ficka igen. Och så ska vi faktiskt ta och knalla ut barnen som vill. Så ska ni få träffa mina polare där ute. Och leta lite skatter och allt vi brukar göra. Guds välsignelse till er allihopa. Här inne också.
Gud välsigne er där ute och Gud välsigne barnen. Får de i alla fall lära sig om Jesus, det är bra det. Vi ska ta upp två kollekter idag. Och den första går till församlingen och den ska vi ta nu. Och sedan så kommer Stojan här också och berätta om vad nästa kollekt går till. Så vi säger som vi brukar göra. Ge med ett glatt hjärta det du känner att du ska ge och Gud välsigne dig. Så vet vi att vi får vara i hans händer oavsett hur det än är. Amen. Varsågod.
Allt är honom. ska brinna. Du ska övervinna. Dödens portar hindrar inte dig. Jesus har makt. Han har all makt. Han vunnit seger där på Golgata. Jesus har makt. Han har all makt. Han vunnit seger på Golgata. Jesus har makt. Han har all makt. Han vunnit seger där på Golgata. Jesus har makt. Han har all makt. Han vunnit seger på Golgata.
Oj, kära du. Det är bra. Tack. Är det meningen att jag ska säga något om kolletten nu eller senare?
Det kan vi göra antingen nu eller senare.
Okay. Ja. Ska vi våga testa hur många var på första mötet? Eller hur många var inte på första mötet? Okej. Okay. Då ska jag inte kanske repetera väldigt mycket. Det är bra att ni kan lyssna på det. Men det som jag har talat om första mötet, det handlade om äktheten, och vi talade om det att kort sagt att församlingarna idag eller Guds folk kanske inte så attraktiva som vi borde och kunde vara. Och jag tror att en av de absolut starkaste anledningar varför det är så, det är att vi tappar den här äktheten, äkta liv så att säga. Och det är väldigt lätt att ersätta eller äkta liv med massa religiöst beteende och program och allt annat. Och tyvärr så märker man i väldigt många församlingar när jag har varit frälst i 45 år och så ibland. Har man varit i vissa församlingar då för 30-40 år sedan och sett vad som pågick då, och sen kommer man efteråt och ser att det är en helt annan församling liksom, och då ser man att det minskar med människor på mötena och det minskar med mycket annat. Egentligen har jag tänkt att, hej Christer, nu såg jag vem där. Egentligen tänkte jag att jag skulle dela lite grann mer, men jag hoppar över det här gången om den här tröttheten som finns bland Guds folk. Ja, det finns väldigt många trötta människor idag, både i församlingen och överallt. Och då är en av de aspekter varför tröttheten finns så mycket, tror jag, är på grund av att vi saknar verkliga livet bland oss. Håller ni med om jag säger att en av de saker som jag tröttas kanske mest av, det är när jag befinner mig i en relation som inte är äkta. När jag befinner mig i ett sammanhang som inte är äkta. Där man helt enkelt inte hittar det där livet som vi längtar efter. Och livet har Gud bestämt finns bara på ett ställe. Självklart i Jesus Kristus, självklart. Men det finns på ett ställe här på jorden. Livet finns endast i relationer. Klart att jag kan uppleva ett mått av Guds liv ensam. Jag ibland hör människor som säger, jo men jag hittar Gud bäst när jag går i skogen. Ja, men då gå till skogen, då behöver du ingen församling. Men jag tror det behövs en församling. Jag jobbar deltid i en kyrka som heter Skogakyrkan. Och när folk frågar mig vilken församling är du med i, då säger jag på skämt. Jag är med i en församling som heter Åt skogen med kyrkan. Och ibland tycker jag nästan att det skulle vara bra där. Jag har en fantastisk broder som har varit där, pastor, innan jag kom istället för honom faktiskt. Han brukar säga, om man vill veta vad den egentliga församlingen är, så stäng byggnaden. Stäng kyrkan. Och då kommer du att veta vilken är verkliga församlingen. Och då kommer man till det här att det är relationer som är församlingen, självklart. Livet med Gud är också en relation. Så det som vi sa i första mötet, det är just det här att våga vara äkta, att våga vara sann. Och jag ska bara återgå till en liten personlig aspekt och sen ska jag beröra lite grann det här om att vara sann och äkta i den tjänsten som Gud anförtror en, och att vara sann och äkta i gemenskapen där vi finns. Och då skulle jag vilja gå till första Moseboken 29. Det, och läsa en text, och så ska jag säga bara något kort och avsluta det där om det är vikten av att vara sann som människa. Varför vi många gånger inte klarar av det där. Vi väljer ibland att ta en roll på oss som vi tror kommer att föra till oss det som vi behöver. Jag måste citera första Moseboken 29, men innan det ska jag bara citera Hammarskjöld igen. Jag hoppade över den där, det är en av mina absoluta favoriter, eller det finns så mycket där i den där boken. Hur många av er har läst Vägmärken? Bara en. Vi får dricka kaffe, det gör jag. Ja. Det är en fantastisk bok, okej. Okay. Han säger så här, bara apropå det här med varför vi inte vågar vara äkta många gånger och varför vi frestas att ta en roll på oss som vi tror då skulle bidra med det som vi behöver och ge oss det. Han säger så här, den rollkostym som du klädde dig in och den masken som du så noga satte på ditt ansikte, som du trodde skulle vinna den sympati som du behövde. Den rollen och den masken blev en vägg mellan dig och den sympati som du sökte efter. Sympati som du fick när du klädde dig av naken. Och då tänker jag så här. Det är väldigt frestande för oss människor att ibland spela de här rollerna medvetet, omedvetet, halvmedvetet, som vi sa redan, olika sammanhang nästan tvingar oss till att spela en roll. I vissa sammanhang är det är inte tillåtet att säga jag mår inte bra, utan vadå mår inte bra, seger, halleluja, men vänta, jag mår inte bra idag. Tänk om man kom till Elia där när han satt i öknen och var totalt deprimerad, full av fruktan för all andlig krigföring. Och sa till honom, kom igen Elia nu, halleluja bara. Vadå halleluja, jag vill dö. Och då är det farligt, vissa människor ropar halleluja och dör. Någon säger jag mår inte bra och fortsätter att leva. Okej. Okay. Så det här som är orsaken till det vanligtvis, det är när vi lever i en prestationsbaserad kärlek, eller vi tror att kärleken som vi behöver är prestationsbaserad. Och då ska jag läsa från första Moseboken. Vi vet om det här allihopa, men det är bra att se vissa detaljer. Det står i första Moseboken 29 om Lea. Hoppas ingen heter Lea här. Oj, varför? Ja, men Lea betyder trött och tråkig, kära Gud, bland annat. Det finns, tänk att gifta sig med någon som är trött och tråkig hela tiden. Okej, okay, det står skrivet så här i vers 31 först. Eller 21, förlåt. Mina glasögon funkar inte. 31. Men när Herren såg att Lea inte var älskad, gjorde han henne fruktsam medan Rakel var ofruktsam. Vilken kontrast där. Rakel som är älskad av Jakob, hans stora kärlek, hon kan inte föda barn. Lea som Jakob inte älskar, utan som han blev lurad med, tjänade i 7 år, så blev han lurad av Laban. Han älskar inte henne, men hon föder barn på löpande band. Konstiga grejer. Ni vet att det finns i Mose lag faktiskt en regel att Herren sa om en man har 2 hustrun och den första som han inte älskade får den förstfödde sonen, så får han faktiskt inte missunna förstfödde sonen av den oälskade kvinnan att ärva arvet. För att man är frestad att ge bästa gåvor till den som man älskar, eller hur, eller som man gillar. Även vi föräldrarna gör det felet ibland. Lea blev havande och födde en son som hon gav namnet Ruben. För hon sa, Herren har sett mitt lidande, nu kommer min man att älska mig. Egentligen, jag läser lite till. Och hon blev havande igen och födde en son. Och hon sa, Herren har sett att jag inte är älskad. Ni förstår att man ser när någon inte är älskad. Både hör och ser. Därför har han gett mig den också, kallade hon Simeon. Sedan blev hon havande igen och födde en son. Då sa hon, nu ska äntligen min man hålla sig till mig. Det här är fruktansvärt att läsa. Det är något som jag... Du menar så, okej. Okay. Ja, okay. Här har vi ett exempel. Är det inte för starkt? Ja, lite kanske. Här har vi ett exempel varför vi också kan ibland ta en roll på oss, ett beteende och luras in i det här som vi sa att Dag Hammarskjöld säger, att välja ett jag som inte egentligen mig. Och det är därför att vi vill vinna någonting. Och Lea, hon trodde bara därför att hon har presterat nu att hon kommer att bli älskad, att hon kommer att bli, att hon kommer att locka sin man till sig genom sin effektivitet, så att säga, genom sin prestation. Och vet ni varför man undervisar? Varför jag undervisar om det här? Därför att vi är människor, och oberoende hur långt vi kommer ibland i vår andliga utveckling, så är vi frestade i olika situationer i livet att liksom anamma en stil eller ett beteendemönster eller något annat som vi tror kommer att bekräfta oss och som kommer att ge oss sympati och kärlek. Och det här är väldigt vanligt i våra församlingar, förstår ni mig? Överallt. Och då vill jag läsa ett tufft ord som, och bara liksom ge lite grann näring till det här, varför jag tror att vi måste våga tala om de här saker öppet. I Hesekiel 44 så läser vi om 2 slags präster här, leviter. De ena som talade så som människor ville höra. Och om de säger Herren att de kommer aldrig att vara inför hans ansikte och betjäna honom själv. Därför att de var människobehagare, så att säga. Det är precis vad vi har idag. De flesta präster och ledare i vårt land, de vågar inte predika evangeliet. Därför då stöter man sig med omgivningen. Men det finns en annan sort, så att säga. Och det är den här sorten. I vers 23, det är de andra, Sadoks söner som i vers 15 är de beskrivna. Det står skrivet om dem, vers 15. Men de levitiska präster som tjänstgjorde vid min helgedom, nämligen Sadoks söner, när de andra israeliterna for vilse och gick bort ifrån mig, de ska få träda fram inför mig och göra tjänst inför mig. Så ni förstår, det här äktheten och sannheten, den har otroligt pris att betala för, men den har också otrolig belöning med sig. Så vi får välja, vill vi tjäna inför folket eller vill vi tjäna inför Gud? Och det är ett pris att betala. Och då ser han till eller Hesekiel ser så här, eller Herren, vers 23. de här andra då som inte kompromissade, de ska lära mitt folk att skilja mellan heligt och oheligt och undervisa dem om skillnaden mellan rent och orent. Man skulle kunna bara lägga till där skillnad mellan äkta och oäkta, heligt och oheligt. Jag ska ta ett exempel från mitt eget liv där jag blev tillrättavisad av Gud på ett sätt som skrämde livet ur mig faktiskt. Jag har berättat om det här tidigare. Jag var på där bibelskolan som jag ska till imorgon i Aneby för många år sedan. Över 20 år sedan. Och när de ringde och frågade mig om jag vill komma dit och tala på ett möte. Jag sa okej, jag kommer. En dag innan jag skulle dit så kände jag kände mig så tom. Jag hade absolut ingenting att ge. Ni vet när du samlar 100 predikningar som du har, du tittar på dem och du tänker, det är värdelöst alltihopa, inte de predikningar, utan jag kan inte säga något. Jag tänkte, jag går till telefonen och ringer till dem och säger att tyvärr så kan jag inte komma, jag har inget att säga. När jag kom till telefonen och tog i den så hör jag en röst som säger bara, gå. Och jag visste det var den heliga andens röst. Så jag lät bli att ringa, jag gav mig iväg, jag kom till Aneby. Och mötet började och jag kom och satte mig bredvid en sprattlig, karismatisk ledare. Jag ska inte nämna hans namn. Och han frågade, står han? Halleluja, hur känns det? Och jag sa, halleluja, det känns fruktansvärt. Jag vet inte vad jag gjorde. Men ni vet när någon nu frågar, du känner dig. Du känner så att jorden öppnar dig. Så går jag ner. Och ibland, du får inte säga det ibland. Hur ska du säga 10 minuter innan du ska predika något sånt? Jag kommer aldrig glömma när jag gick fram och skulle börja predika. Så har ni sett Sunes jul? Det har ni gjort. Bla, 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 bla. Och jag står där och jag öppnar munnen. Och det enda jag hör från min mun det är bla, 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 bla. Och så som att någon annan står bredvid mig och talar. Och jag blev totalt förkrossad. Sen när det slutade så skulle vi skulle bara prisa henne. Och så sitter en ung kvinna så här på högra sidan. Skakar under Guds kraft. Ingen ber, ingen gör något, inget spel. Hon bara skakar under Guds kraft. Jag ser henne och jag står upp och börjar gå mot henne. Jag tog 2 steg. Så hör jag en röst tydligare än min egen nu. Stojan, vart ska du? Jag säger att jag ska gå och be för henne. Samma röst säger, gör jag någonting där? Ja, det gör du Gud. Vad vill du där då? Vet ni vad? Jag har aldrig varit mer rädd i mitt liv. För guden i den stunden. Jag blev så rädd. Så att jag kunde knappt backa och sätta mig på stolen. Och då började jag darra. Och när jag började liksom bara sitta där. Och, för jag förstod att Gud visade mig något. Då sa Herren till mig så här. Nu ska jag förklara för dig. Vad du höll på att göra. Det där var mitt verk. Min ande gjorde all det där. Du ville gå dit. Lägga händerna på henne så att folket tror att den kraften har med dig att göra. Förstår ni? Det är det här som vi pratade om Johannes döparen. Att välja en roll i en stund som kunde ge dig lite popularitet, lite liksom merit. Oj, oj, oj. Men det hade ingenting med mig att göra. Vänner, det där respekten för Guds äkta närvaro, om den inte återupprättas, så kommer vi att fortsätta med karismatisk cirkus. Och ingen blir välsignad av cirkus. Jag har sett människor som går framför förbön, sura, kommer predikanten, knuffar dem i golvet, de går upp, är lika sura som de var innan de föll i golvet. Och då tänkte jag, men vad är det för Guds kraft? För att om Guds kraft kommer över en sur gurka, så blir det åtminstone söt lite grann efteråt, eller hur? Så det är det här vi talar om. Nu vill jag gå vidare och prata om det här. Vi är rädda för den här äktheten, därför att ibland liksom vill vi få snabba välsignelser, snabba det här och det där. Och vi är skyldiga, vi som är kallade till något att predika under. Vi är skyldiga att undervisa folket att skilja mellan heligt och oheligt. Ve mig, vet ni vad? Ni har det jättefint här. Ve oss som står här och undervisar om något. Nu darrar inte jag på det viset, men jag vet hur allvarligt det är. Okej, okay. Så nu vill jag gå ifrån den aspekten att vara äkta som person för min egen del och för Guds del, så att säga. Jag måste vara äkta om jag vill överhuvudtaget möta mig själv i livet. Om jag inte vill avsluta livet och undra, vem är jag när jag ligger på dödsbädden? Vem har jag varit? Jag älskade häromdagen, det var ett äldre par och vi pratade lite om olika gåvor, och mannen är 80 några år gammal och så säger, men jag har inte hittat min plats i Guds församling. Jag vet inte, vad är min plats och uppgift? Och verkligen, han är ingen sån där bedjare, eller han är ingen så där som hörs eller syns. Då säger hans kloka fru så här, ja men du är bra på en sak. Det är bra att upptäcka människor, uppmärksamma dem, klappa dem lite grann så där och säga välkommen. Och han bara, oj, är det jag? Och tänk att vara nöjd bara med det där om inget annat finns. För bli äkta och bör inte liksom bete sig. Och hur är det idag liksom, och någon andlig röst eller något. Förstår du mig? Okej, så från den här aspekten att vara äkta för min egen del, därför att Gud älskar äkthet. Då behöver jag också vara rädd om att vara äkta i den tjänsten och sann i den tjänsten som Gud har gett mig. Och nu när vi använder ordet tjänst så känns det på en gång lite krampaktigt, va? Vilken tjänst har jag? Men du kanske har den tjänsten som den här mannen, att uppmärksamma människor helt enkelt. Okej, låt oss titta då på det, att lite grann hur... Varför det är så viktigt. Jag ska nämna bara några exempel från Bibeln. Där oäktheten, vilken effekt den har. I första konungaboken 22 har vi en berättelse. Jag ska inte läsa hela den. Det är så, ja, men vi kan gå dit. Okay. Första konungaboken 22, vi har kung Ahab. Som var gift med Jezebel. Och han, även att hans, ni vet vad Ahab betyder namnet. Herren älskar. Och ändå vågade den mannen aldrig vara äkta. Stundvis var han äkta. Och även han gjorde sådana tokigheter. När han var äkta i en stund, då säger Herren till Elias, ser du att Ahab är äkta nu? Han har ångrat det som har hänt. Så första konungaboken 22. Och vi tar bara, jag, som sagt, jag vill inte läsa hela texten. Det handlar om följande. Josafat, som är då Judas kung. Han kommer till honom och de ska gå i krig tillsammans för att erövra någonting. Och då säger texten här att Ahab samlar 400 profeter som han hade kring sig. Och han frågar dem, ska jag gå i krig och ska jag vinna? Yes, bara gå. Ni vet, de här profeterna profeterade för bröd, inte för att de var smorda av Gud. Och kungen omringade sig av sådana profeter. När du omringar dig med 400 profeter, det betyder att du själv är inte äkta. Eller tvärtom. Om du är oäkta så omringar du dig med falska andra tjänster, profeter. Och då Josef, att han hade lite av urskiljning och så säger han i vers 7, finns det ingen Herrens profet här? Ahab säger, det finns en till, men jag gillar inte honom. För han talar bara dåliga ord till mig. Det som jag upptäckte här om dagen, faktiskt var väldigt intressant. Jag vågar inte påstå att det här är så, men jag ska berätta vad. Där Mika profeten, han möts av några andra tjänstemän som hämtar honom till Ahab och till Josef. Och de tjänstemännen säger, hör du, nu har alla 400 profeterat seger. Så se till att du gör samma sak. Liksom, självklart, hur ska du våga stå på och säga att så ser Herren mot vad 400 har sagt. Det krävs mod. Jag minns ett möte för många år sedan i en stor pingstförsamling i landet. Där, eller jag har hört om det här, men jag har varit på ett annat möte. Där en känd då profetisk person i rörelsen stod upp och profeterade. Och då kom en ung kvinna fram och sa, det där var inte från Gud. Kära Gud, att stå inför 2000 pingstpredikanter och säga om en erfaren profet. Och han var så pass ödmjuk så han gick fram och sa, jo men du har rätt i saken. Sen kan man säga, men hur vågade du profetera något sånt? Jo men man kan profetera själiskt. Okej, okay. Så i alla fall, när Mika kommer så säger Ahab till honom, hur många gånger ska jag besvära dig att säga sanningen till mig? Åh, snälla någon. Ni vet, även såna oäkta kungar kan klä sig i religiös klädnad så att det ser äkta ut. Då säger Mika, gå bara, gå bara. Och Ahab säger, nej men tala sanning till mig. Och då talade han sanning. Och det var inte roligt. Men det som jag vaknade upp till det följande. Om de här 400 profeter var profeter som älskade sanningen och ville vara äkta, då skulle Gud tala till dem och de skulle troligtvis skydda sin kungs liv. För att hör mig, innan det här händer så är Gud i himmelen talar med änglar och tjänsteänglar, de andra, och ser vem ska gå och lura Ahab för att Gud bestämde att han skulle dö. På grund av alla sina djävulskaper. Men om de här var öppna för sanningen så skulle Gud rädda hans liv. Så här gick det inte att rädda livet, därför att han lyssnade till lögnen genom de som inte var intresserade av sanningen och inte intresserade av äktheten. Så det här är fruktansvärt vad jag ska säga nu, faktiskt på ett sätt. Äktheten räddar mitt liv. Oäktheten förstör mitt liv. Och oäktheten i tjänsten är livsfarligt. Jag menar, tänk att komma på en plats i en roll som du inte är säker på att det är Gud som har kallat dig till det. Som vi brukar säga där på Balkan, jag håller mig till min plats som en drucken man håller sig till marken. Han bör inte ens hålla sig, han bara ligger där. Men det är en bild på det. Jag vågar inte överskrida någonting som inte Gud har utmätt åt mig. Därför att jag utsätter mitt liv för något som inte är bra. Minns ni den där kungen, Israels kung, som var fantastiskt smukt kung. Men en dag fick han för sig att han skulle gå och ta rökelse. Det var inte hans tjänst. Och då kommer prästerna som hade rökelsetjänsten och säger så här, hör du kungen, det där är inte, Gud har inte tilldelat dig det här, så håll dig bort. Han blir så arg på dem. Och stod när han blev arg på dem så får han spetelska för resten av sitt liv. Förlorar sin tjänst och blir drabbad. Någon kan säga, jo men det gamla testamentet. Det finns i nya testamentet samma principer. Och nu är det tråkigt att jag ska säga det här så här i början. Självklart nämner jag inga namn. Men jag har sett under mina år här i landet. Jag har sett människor som var smorda av Gud för vissa saker. Och Gud verkligen välsignade det. Jag menar, Gud välsignade det som han föder. Det som är fött av Gud blir lett av Gud. Gud kan inte leda något som inte är fött av Gud. självklart. Och de har lämnat den uppgiften och den tjänst och kallelse för en position i samfundet, eller jag vet inte vad. Och allt blev förstört. Både deras tjänst blev förstörd och det där som de skulle göra. För det var inte deras sak. Men det är så när man tänker i mänskliga termer och inte vågar förbli äkta och sann. Okej, okay. Så det som hände här är att Ahab omringade sig. Och många andra profeter, eller kungar i gamla testamentet, omringade sig med sådana profeter. Och då står det i andra krönikaboken, och det är det här som är då den stora slutsatsen, och vi ska gå vidare. Andra krönikaboken 15. Ursäkta mig. Förstår ni att om vi ska komma nu till vår tid, och om vi talar, om vi sa, som vi sa i början, att vi behöver äkta liv bland oss. Och när ledarskapet som i gamla testamentet då är inte äkta, omringad av äkta tjänster, så står det skrivet i andra krönikaboken 15:3. En lång tid levde Israels utan den sanne guden. En lång tid lever Sverige utan den sanne guden. På vilket sätt? Jo, på det viset att det finns inte äkta liv. Och äkta liv finns inte därför att äkta ledarskap inte finns. Och äkta atmosfär, så att säga, i våra kyrkolokaler eller i våra samlingslokaler eller när vi är tillsammans. För att varje gång jag inte vågar vara äkta och jag kommer in hit, så bär jag med mig en portion av en atmosfär som inte ska finnas. Och vänner, det är det här som egentligen hjärtesak, förstå mig. Låt oss våga vara äkta. Låt oss inte vara rädda att om folk känner mig, då kommer de inte att älska mig, tycka om mig eller något. Låt oss vara försiktiga med att ta på oss en roll och ett beteende som bara hindrar Guds äkta guld att finnas här. Okej, okay. Så när det gäller tjänsten också, jag ska bara nämna en gång till en sak från Nya Testamentet. Galaterbrevet 2, 11-14. Minns ni hela saken? Broder Petrus. Han var del av Jerusalems församling. Och där i Jerusalem så har de fastnat lite mer in i. De har inte ryckts ifrån Gamla Testamentets grejer helt och hållet. Kära Gud, vågar, eller är det meningen att jag ska säga det här som jag ska säga nu? Kära någon. Okej. Må det kosta vad det kostar. Vi lever i en tid där det här messianiska aktualiseras väldigt mycket. Det aktualiseras väldigt mycket att våra rötter är judiska rötter. Amen. Det är rötterna som bär grenar och inte tvärtom. Men det finns en fara i det här. Jag har en vän, haft en vän. Vi är inte vänner länge. På grund av det att han har vänt ryggen till Jesus och återvänt till judaismen helt och hållet. Det som jag vill säga nu, det är följande. Romarbrevet 9, 10 och 11 talar om att det är den hedna församlingens fullhet. Det är inte fullt antal. Det är inte mängder av kristna. Det är den hedna församlingens andliga kvalitet och äkthet som ska locka judarna till deras messias. Okej. Okay. Den som ser att detta ord är inte äkta och sann, den personen säger helt enkelt att det som Gud har sagt är inte sant. För att Gud sa redan i 5 Moseboken 32 kapitel, därför att ni har gjort mig arg med gudar som inte är gudar, jag kommer att provocera er med folk som inte är rätt folk, det vill säga med hedningar. Så hör mig nu, de som vill återvända till judaismen så att säga, i sitt beteende i massa former, de går åt fel håll. För det är vi som ska som hedningar genom äkta närvaro av Guds närvaro visa de här är deras Gud. Hör ni vad jag säger, älskade vänner? Och där kommer det bli ett problem. Mer och mer och mer. Därför att det där romantiska tänkandet, våra judare, våra rötter är judiska. Det är de, absolut. Gamla testamentet, det är våra rötter. Men det är uppfyllt. Och det är inte de som ska locka oss tillbaka. Det är vi som ska locka dem framåt. Och i Romarbrevet 11:25 står skrivet att hedningarnas fullhet, när den kommer, då ska de se Messias. De ska se sin Jehova, Gud som de har trott. De ska se honom i oss. Och när de ser honom i oss, då ska de känna igen honom som de har förkastat för 2000 år sedan. Okej. Någon skulle kunna säga att det där som det här killen sa. Vet ni vad det här killen sa? Efter 30 år av kristet liv. Han sa att Nya Testamentet är antisemitisk. Då tänkte jag. Du begriper 6:30 vad du pratar om. Och han sa, Jesus har sagt många saker som är fel. Jesus som säger att frälsningen är från judar. Jesus som är själv jude. Paulus som säger, å ena sidan har judarna förföljt första församlingen, självklart. Å andra sidan, Paulus säger, jag blir förbannad själv, bara de kommer till kunskapen. Hur kan man kalla det för antisemitiskt? Okej, det var en parentes. Men en viktig, tror jag, därför att vi lever i en tid där det här behövs. Så vi går vidare nu. Så i Galaterbrevet 2 så ser vi denna fantastiska apostel som kämpade med precis där vi pratar om, med äktheten. Han är i Jerusalems församling, där får man inte äta kött, kotletter och korv som vi ska äta här nu snart. Och han kommer till hedningar och tycker att det är så gott. Han sitter precis och äter och så kommer några från Jerusalem. Och när han ser dem så gömmer han kotletten under bordet. Och Paulus ser det. Och han är obekväm, denna Paulus. Han säger, Petrus, du är oäkta nu. Tillrättavisar honom inför alla. Det till Galaterna som han skriver, Paulus i 4:16 säger, har jag nu blivit er fiende därför att jag har talat sanningen till er? För han säger, om någon av er omskär er så har ni förlorat Kristus. Och ni vet, vänner, hör mig. Det är det här som vi måste med Guds hjälp och nåd vara medvetna om dagligen. Dagligen kommer vi mer och mer att attackeras och pressas in i beslut. Där vi lämnar vår egen äkthet för att gå in i en roll som vi tänker, men det där skyddar mig, det är väl inte så farligt. Okej, okay. Så äktheten i tjänsten. Och jag ska bara komma till en text till. Och för att visa hur viktigt det är när vi är också tillsammans. När vi arbetar tillsammans, hur viktigt det är att man behöver inte tänka om jag är äkta. Om den som jag jobbar med är äkta. Eller att den som jag jobbar med tänker om mig, om du är äkta. Jag har jobbat med människor ibland i 20 år. Jag vet inte ens idag vem de är. Och jag har sett under dessa 20 år att de ändras efter tillfället. Hur ska man jobba tillsammans då? Okej, låt oss gå till den här texten nu. Andra Konungaboken, det är samma egentligen tillfälle. Andra Konungaboken, det är igen Ahab och Josafat. Och kapitel 10. Och Andra Konungar 10. Och verserna 15. Nej, förlåt, det är Jehu. Nej, förlåt mig. Nu är jag lite, ursäkta mig. Nu ska jag lugna mig. Andra krönikaboken. Sen ska vi komma till Andra Konungar. Andra krönikaboken ton, ja. Det är det här när de ska in i krig det här nu. Och efter att Mika har profeterat, och lyssna nu på det här. Verserna 28 och 29. Då går de i krig och så kommer Ahab och ser till Josafat så här. 28 och 29. Israels kung sa till Josafat i 29 då, okej. Okay. Jag ska dra ut i striden förklädd. Men kläd dig du i dina egna kläder. Så för klädde sig Israels kung när de drog ut i striden. Saken hörde att fienden på andra sidan sa så här. Döda ingen annan, jaga ingen annan än Israels kung. Och man visste hur kungarna var klädda. Ahab är hycklare. Vad annat att säga? Han säger jag ska förklä mig. Jag vill inte vara äkta. Men du får förbli äkta. För att jag vill skydda mitt liv från attacken på mig. Dödar de dig så? Vilken otur. Okej, får jag fråga. Vem i hela världen vill jobba tillsammans med en sån person? Vem? Vill du jobba med mig om jag är förklädd i 10, 15, 20 år och du vet inte ens vem jag är? Och du vet inte om du... Va? Ja, det är helt okej. Va? Och du vet inte vem jag är. Och du undrar gång på gång på gång. Men vem är han? Vem är han, Stojan? Hur ska man jobba tillsammans? Det står i Gamla testamentet. Två kan inte gå tillsammans om Herren inte för ihop dem och så vidare. Men förstå mig, vänner, hur viktigt det är. Då säger jag så här. Guds rikes kraft bland annat beror väldigt mycket på hur äkta vi är när vi tjänar Gud tillsammans. Det är otroligt viktigt. Otroligt viktigt. Därför att om vi är äkta, då bistår Gud oss med sin kraft. Till saken hör, ni vet storyn, när de gick in i striden. De ville döda Josafat, men han skrek och Gud förbarmade sig över honom. Och de förstod att det inte är Ahab. Och så står det skrivet att någon gubbe där i fiendens armé på måfå drog en pil. Den flög och gick genom lilla öppningen i skyddskläder som han hade och dödade honom. Så oäktheten får sitt pris förr eller senare. Jag påminns nu om en dröm, den är inte rolig men jag ska berätta för er den. Det var om mig själv. Jag var på en offentlig toalett. Usch. Vad har det här med äkthet att göra? Jo, det har allt att göra. Och jag såg att jag gjorde på mig liksom överallt var lite skit. Och jag minns att det var mycket folk runt omkring. Och jag letade efter en slang med vatten och säger till folk. Ursäkta mig, vill ni flytta på er? Jag måste göra rent efter mig. Ingen lyssnar på mig. Ingen lyssnar på mig. Och jag tänkte, kära någon. Så vaknade jag och tänkte, vad kunde det här drömmen betyda? Och jag tror att det betydde följande. Jag var så mån att göra mig. Att göra mig rätt i andra människors ögon. Och så sa Gud till mig. Jag tar hand om din skit om du är ärlig och äkta. Du bör inte springa runt omkring och behöva övertyga alla för allt. Våga vara äkta så ska jag faktiskt ta hand om det här. Okej. Okay. Så det här med tillsammantjänsten. Okej, okay, då går jag till ett exempel till andra konungaboken i det här. Och det här är nu ett positivt exempel trots att den är utmanande också som alla andra. Andra konungaboken 10 och det handlar om Jehu. Springer som Jehu, det visste min granne också att det står skrivet så. Springer som en Jehu. Och verserna 15 och 16 borde det vara om de inte har flyttat på dem. Jo, det står skrivet så här. Nu ska Jehu gå i strid Och han möter en medbroder som han vill ta med sig i striden. Då säger han så här. När han sedan begav sig därifrån träffade han Jonadab. Och han skulle faktiskt döda alla Baals profeter i den situationen. När han träffade Jonadab, Rekabs son, som kom för att möta honom. Han hälsade på honom och sa till honom, lyssna på de orden nu. Är du lika uppriktigt mot mig som jag är mot dig? Vilken fråga. Jag tittar lite i olika översättningar. Och jag ska läsa några av dem. Både de flesta är svenska. Han säger så här. Kan jag lita på din vänskap så som du kan lita på min? Är du med mig som jag är med dig? Är ditt hjärta rätt så som mitt hjärta är med ditt hjärta? Är du lika redligt sinnad mot mig som jag är mot dig? Jag ser att jag skrev en liten kommentar här. Äkta hjärtegemenskap mellan två som brinner för Herren. Det är en stor makt. Men det måste vara äkta. Det är det som står skrivet att en jagar iväg 1000 och två 10 000. Det finns ett villkor. Det ska finnas en äkta relation där. Det är det som man kan läsa där på ett annat sätt. När Israel var omringad och de här Davids hjältar, de var två bröder som skulle stå i striden. Och ena säger, om de blir mig övermäktiga, kom mig till hjälp. Om de blir dig övermäktiga, kommer jag till din hjälp. När vi lever i äkta gemenskap med varandra och har Guds intresse och angelägenheter som mål, då öser Gud kraft över oss. Det är det som Psaltaren 133 säger, eller hur? Ser hur ljuvligt är när bröderna är tillsammans. Systrar behöver inte vara tillsammans, men bröder måste vara. Nej, men förstå mig. Gud, och då står det skrivet, där befaller Gud sin välsignelse. Men inte kan Gud välsigna något som är oäkta. Det står på ett ställe ska vi se var någonstans som jag, att Gud hatar oäkthet eller dubbelhet och falskhet. Okej, jag vill gå vidare nu och bara ta nu det här med, det här är så tjänsten nu. Behöver vi äktheten i vår gemenskap också. Vi går till andra Johannesbrevet och tredje. Jag sa redan att Britt-Marie öppnade hela mötet med att nämna två ord. Sant och äkta. Så du bäddade för det här för mig. Eller förberedde. Okej, vi går till andra Johannes brevet. Vet ni vad? Ibland är det så här, efter 45 år av att läsa de här verserna många gånger. Så det är första gången jag ser allvarligt i det här som står skrivet här. Till fullo. Han skriver så här. Nåd, barmhärtighet, det är vers 3. Andra Johannes brevet. Nåd, barmhärtighet och frid. Vi vill ha nåd. Vi vill ha barmhärtighet. Vi vill ha frid. Vare med oss från Gud Fadern och från Jesus Kristus Faderns son i sanning och kärlek. Det är väldigt populärt idag bland oss troende också att kärleken är viktigast. Jo, absolut. Kärleken är viktigast. Men vet ni vad jag har börjat tänka på? Första Korintierbrevet 13:6 säger att kärleken gläds inte med orätt. Men den gläds med sanningen. Okej, hur kan du älska mig om jag inte är äkta? Om du gillar mig därför att jag lyckas spela en pajazzo som du gillar, så är det dubbel tragedi. Det första är att pajazzo får hela uppmärksamhet. Men äkta jag svälter ihjäl. För det är den som jag delar med mig som jag behöver vara älskad i. Så då säger han vidare. I vers 4. Jag blev mycket glad när jag fann sådana bland dina barn som lever i sanningen. Skulle det inte stå? Jag blev mycket glad när jag fann att hela församlingen lever i sanningen. Nu förstår ni att jag ser inte där till er för liksom, nu ska jag tvivla. Jag ser det därför att vi lever i en tid. Paulus, när han skildes från Efesierna, kapitel 20, står där och ser till dem så här. Jag vet att nu när jag lämnar er så finns vargar bland er som kommer att slita sönder. Hör ni vad han säger? Han säger, jag vet att bland er finns sådana. Vad skriver Paulus i andra Korintierbrevet där när han skriver om alla sina saker som han har upplevt, lidande och allt. Och så skriver han på havet en hel dygn och i fruktan för falska bröder. Jag har aldrig funderat på de här verserna. Jag har alltid tänkt att det där är utanför församlingen. Det är någonstans några där utifrån som... Nej, han talar om församlingen. Och nu måste jag berätta om en det där jag upplevde och kanske kommer att bli bra tips. För många år sedan när Rumänien var fortfarande under Ceausescus tid, så vi levde då i forna Jugoslavien. Och en broder och jag, vi skulle åka till Rumänien och predika där. Och vi kom till en församling och vi skulle träffa äldste bröder och ledarskapet. När vi går in i det rummet där ledarskapet är samlat, så ser jag ser vilka är falska och vilka är äkta. Det är nästan så att det fanns ett stämpel på pannan. Och jag blev så besviken inom mig. Jag blev så missmodig. Jag tänkte, med gode Gud, tack ska du ha. Vänta. Tack. Det är liten lön, du ska få större lön. Och jag blev så missmodig. Jag tänkte, men det här är Guds församling. Hur kan det vara, liksom, förstå mig? Hör ni vad Gud sa till mig? Det var verkligen en läxa. Jag tror att vi kanske behöver allihopa komma ihåg den. Då sa han till mig så här. Jag har inte tagit dig hit att titta på vem som är vem. För att, hör nu, om du börjar bete dig efter vad du ser, så blir du likadan som de är. Hör ni? Du blir likadan som de är, därför att du kommer att älska dem som du gillar och som du ser äkta. Och du kommer att visa kanske så här mot dem som inte är äkta. Och då är du precis som dem. Du beter dig på samma sätt. Utan du har kommit hit att predika mitt ord och älska dem allihopa. Och det är inte lätt. Jag brottas med det här, ska jag säga till er. Därför att när man läser Nya Testamentet, då finns det både att urskilja, och vi är skyldiga att urskilja. Johannes ser det i tredje brevet till om han Diotrefes, som inte tillåter någon annan att komma fram. Han säger, vi ska visa honom när vi kommer dit vad han håller på med. Så att älska betyder inte att vara mässig. Älska, kärlek och sanning måste gå tillsammans. Tre stycken sa amen. Nej, jag vet. Okej, vi går till tredje Johannesbrevet och läser vidare samma grej här. Han skriver i vers 3. Jag blev mycket glad när bröderna kom och vittnade om den sanning som finns hos dig. Hur du mer än att höra hur du lever i sanningen. Inget gläder mig mer än att höra att mina barn lever i sanningen. Vi är väl allihopa överens om att det som vi uppskattar mest i relationer med människor, eller hur? Det är äktheten. Eller hur? När någon är verklig, när någon är sann, när du inte behöver undra. Hur är det? Spelar han eller är det han? Jag har några vänner, bröder, som jag är så tacksam till Gud för. Jag bör aldrig tänka om de beter sig på äkta sätt eller inte. aldrig. Därför att jag är så tacksam till Gud att han har gett mig äkta vänner. Och om de skulle se mig i största synd, så skulle de inte förkasta mig. Inte de skulle säga att det är ingen fara vid det. Nej, nej, nej. Om jag får citera en judisk Nobelpristagare som sa så här: var finns du min vän som jag kan säga allt till utan att störta dig till förtvivlan? Är det inte det vi längtar efter? Vänner, är det inte det vi längtar efter? Vi längtar efter människor som vi kan säga allt till utan att störta dem till förtvivlan. Och så säger de: nej, med dig vill jag inte ha att göra. Ja, kära Jesus, ja, nu vet jag inte, jag tycker det är nästan för fort att sluta, men jag ska gå mot slutet faktiskt och kanske till och med stanna här med en fantastiskt exempel från Domarboken, och det blir det sista. Sen kan vi be lite grann bara för vissa saker här i linje med det här. Här kan man kanske se alla tre aspekter på något sätt beskrivna i den här liknelsen eller berättelsen. Kapitel 9, verserna 8 och lite vidare. En gång gick träden för att smörja en kung över sig. De sa till olivträdet: bli du kung över oss. Nu, kom ihåg det där som vi talade i eftermiddags. Situationer där vi frestas att välja något som inte blir ett med mig. Men om jag väljer det så kanske jag kan ha nytta av det. Och det är farligt, därför att jag kan ha nytta av det, men jag kan missa hela Guds tanke med mig då. Okej. Och det är den här situationen. De gick till olivträdet och sa: bli du kung över oss. Men olivträdet, vilken utmaning, vilken frestelse. Vem vill inte bli kung gode tid? Bli du kung över oss, men olivträdet svarade: skulle jag avstå från min olja som man ärar Gud och människor med och gå för att svaja över de andra träden? Jag läser alla tre för sen ska vi kommentera. Då sa träden till fikonträdet: kom, bli du kung över oss. Men fikonträdet svarade: skulle jag avstå från min sötma och min goda frukt och gå för att svaja över de andra träden? Då sa träden till vinstocken: kom, bli du kung över oss. Men vinstocken svarade: skulle jag avstå från min vinmust som gläder Gud och människor för att gå och svaja över de andra träden? Jag stannar här innan jag läser sista versen. Här har vi tre träd och det finns några fantastiska saker. Alla tre träd här var medvetna om sin identitet. Olivträdet sa inte: skulle jag avstå från att bära vindruvor? Jag menar, olivträd vet vad den är till för. De var medvetna om sin identitet. Och de uppskattade det som var givet till dem att fungera i. De hade uppskattning för den lott som gavs till dem genom deras begåvning. Och de ville inte byta det, inte ens för kungatronen. Tänk att kunna säga så här: jag älskar att städa och jag tänker inte göra något annat hela mitt liv, jag ska städa. Jag känner en kvinna som är pensionär långt nu, bodde i Göteborg. Hon var städerska hela sitt liv. Den dignitet som hon hade i sin personlighet, den var makalös. Man skulle kunna tro att hon var drottning. Tänk att kunna vara städerska eller städare med en dignitet som när folk ser dig, de undrar: vem är du? Vad är ditt jobb? Är du från kungahuset eller? Jo, det är jag, men jag städar där. Fantastiskt. Och de uppskattade sin funktion. Paulus säger där i andra Korintherbrevet: jag uppskattar, jag hedrar min tjänst bland hedningarna. Jag är så tacksam till Gud för det som han har anförtrott mig, säger han. Jag byter inte ut det för någonting. Och det tredje saken var, så först var de var medvetna om sin identitet, vem de var. Och de var äkta och förblev äkta. Andra var att de uppskattade sin funktion. Och tredje var att de ansåg utmaningen att bli kungar som att stå och svaja över alla andra träd. Med andra ord tyckte de att det där var värdelöst. Gode Gud. Vilka killar tänkte jag säga, men det var inte killar, det var träd. Okej, sista nu, titta på sista. Då sa de till en törnbuske: kom, bli du kung över oss. Kunde knappt vänta på att bli erbjuden. Törnbusken svarade träden: om ni verkligen vill smörja mig till kung över er, kom då och ta er tillflykt under min skugga. Om inte, ska eld gå ut från törnbusken och förtära säderna på Libanon. Vad märker ni hos törnbusken? Ingen identitet som han gillar. Det är inte kul att vara törnbuske. Ingen uppskattning för sin tjänst att sticka andra blodiga. Vet ni att myrra olja, att den växer på buskar som är så taggiga så det går nästan inte att komma åt det där. Och vet ni att myrraolja var på sin tid dyrare än guldet. Och myrraoljan, det där busken sa inte: hörni, jag vill inte vara, jag är så taggig och allt. Det var svårt att komma åt den, men när du kom åt den, frukten på den, så var den dyrare än guldet själv. Men det som man ser här, det är att törnbusken nämner ingenstans tjänar attityd. Den säger inte: jag tjänar med min frukt. Utan den är intresserad bara av maktposition. Om ni vill ha mig under min skugga allihopa, om inte så är det goodbye med er. Så, vänner. Vill vi igenkänna äkta ledare i Guds folk, bland Guds folk i den här tiden? Vill vi igenkänna folk som verkligen tjänar Gud med hjärtan? Så titta efter de här enkla grejer. På frukten ska trädet kännas. På frukten ska trädet kännas. Okej, låt oss be tillsammans en stund bara. Jag skulle vilja, utifrån det här sista som vi läste, vilja uppmuntra dig som kanske tvivlar på att du behövs. Du undrar vad jag förnyttar till. Tvivlar på att det finns någonting i dig som är Guds äkta investering. Och Herren vill bara säga till dig: skaka av stoftet av allt vad som har fallit på dig under din vandring med honom. Skaka stoftet av alla sammanhang du har varit i, som kanske lagt på dig olika bojor och olika tunga bördor. Och du känner bara att oj, jag vågar inte mera öppna min mun. Jag vågar inte mera göra något. Jag vågar inte någonting därför att jag har fått höra att det är inte min sak. Så om du vill bara lyfta upp din hand eller något, så ska vi be för det att Herren sande kommer över dig och befriar dig från den här onödiga bördan som har lagts på dig. Okej, okay. Är det några som behöver förbön? Var äkta, inget annat. Ska jag säga en gång till. Om du känner att det här känslan finns över dig att ja, men jag vågar inte, jag vet inte om jag har något att ge igen. Herren vill bara uppmuntra dig att våga vara den du är och bara ta din plats och din position och börja tjäna igen med glädje och med frimodighet. Är det någon som vill ha förbön? Amen. Herren välsigna dig också. Det. Amen. Ber för dig. Fader, du ser hjärtan bakom dessa upplyfta händer. Herre, vi tackar dig för varenda bror och syster här som har gett sig till tjäna, Herre. Du ser deras äkta rop, Herre. Och jag vill bara tacka dig, Herre, att du kommer under tiden som de är både här och under tiden när de vandrar med dig, Herre. Du kommer att ge dem ord som pömpö, lite för lite, bara skruvar av de där greppen som olika falska undervisningar och beteende mot dem har utövats. Jag bara tackar dig, Herre, att du ger dem som behöver kraft att förlåta det som har varit, vända blicken ifrån förflutna och gå vidare. Jag tackar dig, Herre, för att de som känner att någon har uttalat så att de kände sig klumpiga efter det där. Jag bara ber i Jesu namn att det där brister nu, det där oket. I Jesu namn. Herre, jag vill också tacka för de som har upplevt att deras kapabelhet, deras, även om det var inte kanske alltid andligt eller något sånt, utan rent mänskligt, men det var hjälp till församlingen eller till ett visst sammanhang, men de tog inte emot genom den personen. Jag bara tackar dig att du upprättar självförtroende, så att säga, eller upprättar identiteten i den personens liv också, Fader. Bara prisa dig, Herre. Jag tackar dig också för den personen som har kämpat en längre tid nu med att jag har verkligen inget i förrådet att ta fram. Och Herre, vill bara säga till dig, genom tro och ditt hjärtas äkta tro på mig, så sträck dig till mig och våga. Jag ska lägga orden i din mun, och jag ska lägga orden som kommer att bli andra till uppmuntran och till uppbyggelse. Fader, jag bara prisar dig för dessa syskon, och vi tackar dig att du styrker och uppmuntrar dem här denna kväll. I Jesu underbara namn. Amen, Herre. Amen. Och vi ber, Herre, för varandra. Vi ber om mer och mer mod att vara, Herre, äkta. Att inte vara rädda för saker, för påtryckningar utifrån, Herre. Vi ber för varandra, Herre, att du ska börja välsigna våra hjärtan och ge oss nåd att bevara våra hjärtan. För att du ser i ditt ord att du har behag i sanningen i hjärtegrunden. Herre, vi bara prisar dig för det och tackar dig för det. Tackar dig, Fader, för det. Lovar dig, Herre, att tacka dig också för den personen bland dem som lyfter upp sina händer, som ska på nytt få tro på att hans böner är inte förgäves, Herre. Jag bara prisar dig för det. Lovar dig, Fader, för det. Tackar dig, Herre. Tackar dig, Herre. Att du bara låter din ande komma med din kraft och smörjelse över stunder när denna broder ber inför ditt ansikte. Jag bara prisar dig för det. Tack, Herre. Tack, Fader. Tack, Herre Jesus. Amen. Swisha igenom, ni har köttböcker, skriv boken bredvid, för det måste jag redovisa så. Och det där gåvan till Serbien, det bör ni inte skriva med. Så att jag vet att det, vilka böcker och vilka. Okej, tack.
Jag vill bara säga så här, att jag känner att Gud har talat till mitt hjärta. Och jag hoppas att Gud har rört vid era hjärtan också. Och jag tror också att det finns någon eller några här idag som har blivit särskilt träffade i sina hjärtan. Och jag vill nu, innan vi avslutar, inbjuda till förbön för den som upplever att du har fått ett tilltal från Herren, att Gud har sökt ditt hjärta. Och det som också Gullbritt nämnde här. Om Gud har talat till ditt hjärta och du upplever att du vill ha hjälp i förbön, så inbjuder vi dig att komma nu så här i slutet till avslutningen av mötet, och vi får be tillsammans. Och faktum är att jag tror också att det finns någon eller några som har burit på saker och ting som ligger i det förflutna alldeles för länge. Och det är dags att lägga av sig detta. För när man har det som Stojan har talat om idag, och Gullbritt var inne på det, med det sådant i sitt liv som ligger som ett hinder, då är det svårt att vara äkta. För att min känsla säger mig att jag når aldrig dit. Inte jag. Jag kan inte. Du har upplevt att Gud har talat till ditt hjärta. Den heliga ande har manat dig. Och varför inte just i detta möte idag släppa taget? Och kanske det ibland går så långt så det där blir till bitterhet. Låt det gamla tillhöra det förflutna. Och kom nu till Jesus. Och bli äkta. Och låt Herren få leda ditt liv istället för att det förflutna ska fortsätta att plåga dig. Jag känner så i anden att det finns kanske inte bara en, utan att det finns flera här. Och jag vet att klockan har gått, och jag vet att en del vill åka hem kanske, eller man vill gå ut dit ut och få en korv. Men låt oss ta detta tillfället i akt. För du har hört det nu. Det är inte det. Man måste vara en speciell person. För Gud har gåvor och kallelser för oss var och en. Kanske du inte kommer att stå i talarstolen eller på något annat sätt vara i offentligheten. Men du kan ha gåvor bland dina vänner, gåvor i församlingen, gåvor som kanske bara ska, som vi säger, bara ta hand om människor, älska människor och föra dem framåt i uppmuntran och i tro. Vi behöver lära oss att ta hand om varandra också. Vi behöver det. För hur kan vi vara äkta om vi går förbi varandra utan att titta på varandra? För att vi tror att folk inte vill höra det jag har att säga. Det finns saker i det förflutna. Lämna det till Jesus. Och gå nu framåt med Herren. Och låt den sista tiden av ditt liv få bli i tjänst för Jesus. Tiden är dyrbar. Jag vill säga det. Så fundera inte så mycket på de där tankebanorna. Tankebyggnader skulle jag vilja säga där. Vi behöver bryta tankebyggnader som ordet säger. Så att vi kan komma in i uppgiften Gud har för oss. Och du kanske inte tycker om långa möten. Det är inte alla som gör det. Idag. Det var i alla fall en som tyckte att det var härligt med långa möten. Men vi brukar säga så här. När vi nu ändå är samlade, så låt oss ge Gud tillfället att röra vid oss. Det har också blivit en tradition att vi tittar på klockan. Nu måste vi gå hem, för nu har vi hållit på sig så länge. Ja, men jag vet inte hur det var på biblisk tid, men jag har en känsla av att det var ganska långa möten. Jag menar, om Jesus botade alla sjuka som kom, och det kanske var 5 000 som kom, då tog det ganska lång tid, tror jag. Men det är inte det. Men ta tillfället i akt. Det Gud har talat idag. Och jag vill tacka dig, Stojan, för ditt mod. Och för din rakhet. För att säga sanningen, det har ett pris. Det har ett pris. Det har det. Gud välsigne dig. Hoppas du vill komma tillbaka till oss.
Tack att ni vill.
Det vill vi. Absolut.